Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Idrottsgalan presenterar Snett, inåt, bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Det finns oerhört mycket som samhället kan göra för att underlätta
innebandyspelarnas
situation. Konkreta åtgärder som kan förstärka känslan av samhörighet och ömsesidig respekt. Därom ska jag inte tala idag. Avgörande för om samhällets åtgärder ska få avsedd verkan är emellertid de enskilda människornas attityder till
innebandyspelarna.
Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om
andras
särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen. På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram.
Han hinner inte, tror jag. Jo, kanske. Nej, ja, jo!
Den granne Bob
Beamon. Åh, oh, nu lyfter hela hallen. Titta på Salmings ansiktsuttryck.
Det är inte offside. Ja, det kan inte gärna ha varit det.
Novakovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Sarenthe.
Ja, då är det så att innan vi börjar så ska vi ha det här meddelandet då, såklart att vi är sponsrade återigen av Nordax Bank. Och så har vi ju en litet förtydligande för i motorblocket som undertecknad var ivrig nog att åka ut till Solnahallen för att skapa, så missade jag lite grann essensen. Vi pratar om en bild, säger inte mycket mer än så, men nämnda bild som bildar underlag till frågeställningen kan ni hitta på vårt välbesökta Instagram. Och då lämnar jag över till mig själv. Välkomna till ett laddat avsnitt återigen. Och vi är alla i studion, det var länge sedan killar.
Ja.
Välkomna. Marcus Leifby som är listningsansvarig utan listning denna gången. Emil Eriksson, kulturalibi brukar vi benämna dig som.
Ja.
Undertecknad heter Christian Andersson och är programledare, eller program... vägledare brukar vi säga.
Presentatör.
Ja, för det är mer vägledning i det här samtalet än något annat. Vi ska vägleda.
Ja,
hallå, ja, hallå är faktiskt den klassiska hallåan är jag. Precis,
för de nya sättet tog bort dem.
Ja, vi jävla liv.
Fan vad det kändes som att så här, aha, nu.
För de skapade ju lite mer innehåll för också. Men de senare, de kontemporära hallåorna var ju mer att de bara beskrev nu ska vi titta på. Medan de tidigt förklarade programförklaringen lite tidigare.
Ja. Fyran körde lite längre va?
Ja,
visst precis. Det markerat så här finns det fortfarande pengar.
Ja, precis. Så det var ju snygga människor mer än journalistik där.
Henrik S. Järrel, kommer ni ihåg honom?
Ja, absolut.
Nej, det gör jag inte. Du såg ut som Christian.
Han var aldrig stressad. Han stressade aldrig fram några program.
Nej, fast det gör ju jag å andra sidan. Jag försöker ju höja tempot. Jag försöker vägleda upp ett högre tempo än vad ni har i kroppen egentligen.
Ja.
Vi får kasta oss in i det här avsnittet för vi har fortfarande inte förkunnat vad det ska handla om och det har ju varit VM-final i innebandy på primetime på Eurosport. Leddes vi av Tommy Åström genom den här gastkramande historien och vi ska ju prata innebandy.
Ja, och vi har med oss Tåström också på länk.
Tåström.
Det är en skop, gubbe. Det är faktiskt en riktig dröm. Han ställer ju nästan bara upp.
Tåström, det är Tåström. Vill.
Ja, Tåström.
Gubbe. Men det är ju inte dagens innebandy vi ska prata om. Det är inte Växjö Vipers eller Mullsjö eller sådär. Det kanske vi kommer in på, men vad är det vi ska uppehålla oss vid?
Vi vill ju naturligtvis röra oss i den tid när innebandy spelades i gympasalar på skolor, i brandmännens rörelserum och på tjänstemännens stående tid på onsdagar klockan 9.
Så det bara var män som spelade det,
ja,
eller?
Med en hand då i reklam-t-shirtar och korta shorts. Där vill vi vara.
En sån här crocodile-t-shirt, eller?
Ja,
det gamla ölmärket från Appeltoftska
spelet. Hade inte Hansa BK hade väl crocodile? Eller?
Nej, inte ölmärket.
Nej, det var AIK.
AIK var det, ja.
Okay.
Stor logga blaffa på Nebojša Novaković, eller Dick Lidmans rygg.
Allsvenskan 93, va? Eller? Hur var det?
Kan vi puffa för ett gammalt avsnitt? Det är en av våra favoriter ändå.
Puffa för ölen också, Crocodile.
Probably the best öl. Ja, men det var väl utsedd.
Finns tydligt om alkoholfri också, så är det några arena som jag besökte här förleden.
Det var ju Zinkens.
Ja, det var det. Och vi sa ändå så att det finns ju inte en chans i helvetet att Crocodile har gett ut ett alkoholfritt öl.
Nej.
Så utan bara tryckte på någon så här. Ja. Man får ju till en, det måste vara alkoholfritt. Så
just det, Falcon alkoholfri arena. Alltså.
Svenska dubbelmoralen.
Ja, fick han till en politiska inlägget också. Det är en politisk podd det här, emot det så mycket.
Framförallt.
Mm. Apropå politik.
Fick en innebandyklubba när jag körde i halsen.
Alltså, ja.
Av Peter Gide, tror jag.
Skulle du inte ta ur den då?
Ja, men jag ville bara säga att vi kommer befinna oss i skärningspunkten där någonstans. Mm. Mellan det du berättade om och någon typ av professionalisering av innebandy.
Precis.
Mm. Ja, tidigt i professionaliserings.
Nej. Ja. Jag går till.
Kan vi inte jämföra den felsägningen live on tape med den felsägningen live on tape som IK Tellus spelare stod för?
Det är väl signikafatid.
Professionaliseringen.
Den tidiga. Det är ju där vi, inte när det har blivit professionellt.
Nej, utan precis i gränslandet.
Ja, just det.
Och jag kommer eventuellt att lansera en helt absurd teori.
Ja,
kul.
Lite senare.
Ja.
Puff.
Hur man kan koppla en svensk idrotts ett svenskt idrottsfenomen till den ouppklarade mordgåtan.
Oj, okej, okay, jävlar. Och det är den...
Av ett statsministermord.
Ja. Här peggas det upp. Alltså.
Ja, just det. Och vi ska också säga att vi har fördomsblocket. Så bjuder vi på lite historiska utblickar också.
Ja.
Och vi börjar den änden.
Mm.
Det historiska blocket, och där är du, Emil. Har du läst på lite?
Ja, jag är ansvarig där ju. Det svenska innebandyundret som jag gillar. Vi pratar ju ofta om under. Vi har pratat varit inne på det svenska bågskytteundret. Tennisundret har vi pratat om, och nu är det rådakt för det svenska innebandyundret. Det var ju faktiskt så här att 1968, också ett år som vi tycker om att återkomma till.
har vi varit
ja, nu är vi tillbaka. Okay. Så var det så att det var några svenska studenter från Göteborg. 1968 så åker de till Holland på semester och ser då i ett skyltfönster några böjda plastklubbor. Och tar hem dem. Köper på sig för stycken. Varsin kan man tänka sig. Så tar de hem dem.
Var i Holland var? Kan ja, man kort spekulera
det? Jag visste att du skulle fråga. Ja. Jag vet inte.
Mattischt.
Det är liksom lite...
Hag.
Hag
ligger där. Rotterdam,
va? Den Hag. Nej, det jag vet inte det.
Nej.
De är i alla fall på svenska. Jag köper hem sådana klubbor då. Och det är ute här som faktiskt fröet sås till den blomma som sen ska bli innebandy. För det heter inte innebandy än heller. 68 så börjar man, de tar hem det, börjar spela lite grann och så sprids det lite så organiskt.
Mm.
Och här kallar några det för landbandy.
Mm.
Mm. Några kallar det för mjukbandy. Man kan tänka sig att någon kallar det för, vad kallar man det för? Inte, moderatbandy är ju golf. Och så fanns det ju något annat om innebandy, vad kallar man det? Plasthockey, skitsamma. Men för att hitta då den första innebandyklubben, då får vi ta oss till Sala och 1979 då, alltså 11 år senare. Då grundas Sala IBK, innebandyklubb då. Ungefär samtidigt så växer Fagersta och Mariestad fram som andra då innebandymäcka i Sverige, kan man säga. Och vi märker då att det är små städer där det kanske inte funnits en stor konkurrerande vintersport som hockey eller något sånt där. Där har det funnits då en bra grogrund för innebandy.
Men Sala är ändå räknat som födelseorten, väl?
Ja.
Sala, också känt för sin silver.
Mm.
Sin silver.
Ja. Gränslandet mellan Västmanland och Uppland, va? Tror jag.
Ja, nu är vi återigen ett gränsland.
Mm. Och,
någon slags skärningspunkt här.
Jag stötte på ett känt namn som kom från Sala. Mm. Lena Hjelm-Wallén kom från Sala. Nej, hon var någon slags politiker, va?
Minister till och med. I sosseminister, eller?
Ja.
Lena.
Samklang i Sala.
Mm. Mm. Politisk båd detta.
Vad gjorde de där i Sala då?
Jo, de spelade innebandy.
Ja, men hur kom de fram?
Jo, och 2 år senare så samlas då de här små klubbarna som finns runt om i Sverige. Och håller det här mytomspunna Salamötet.
Oj, laddat.
Ja, 1981. Mm.
Stadshotellet, var det?
Ja, det var så. Mm. Mm, på så stället.
Salamöte.
Ja. Och vi har ju många sådana, historien är ju fylld av såna här, den här typen av viktiga, men vi har ju Hjalta-konferensen till exempel.
Ja. Viktigt möte i Potsdam också. Ja. Nyköpings gästabud.
Ja. Och så har vi Salamötet, där man då alltså grundar då det svenska innebandyförbundet helt enkelt.
Mm.
Så grundas där. Av en vad ska man kalla honom för, Christian, du som är bra på det? Christer Gustafsson heter han som var
drivande. Mm, Christer.
Ja, känns som att du känner honom.
Nej, men man känner igen typen.
Ja, okej, okay, du känner typen. Ja.
Ja. Nej, men vadå, han var ju en entreprenör i samhällsentreprenör, kan man väl säga.
Ja, okej. Okay. Lite som vi då, som håller på med väggbomen där. Och
ja, dyr. Exakt. Ja. Försöker göra något för samhället.
Ja.
Utan egen också, vinning.
Ja, ska säga också att jag har fått några väggbordar signerade faktiskt av Lorentzson som kommer komma ut på extra pris, ännu dyrare.
Ja. Och så ska vi återkomma till det i motorblocket? Ja,
ja. Sen går det väldigt fort då för innebandyn. 1985 väl som in i Riksförbundet på första försöket, vilket är ganska sällsynt. 1990 är antalet föreningar mer än 1000 i Sverige. Antalet licensierade spelare över 25 000. Alltså det här 90 och man har då gästabudet var ju 81 då Riksförbundet.
Ja, så det har gått fort.
Ja. 1996 arrangerades första VM-turneringen och lockar alltså 15 106 åskådare till Globen och finalen spelas där.
Tror du skulle säga ideellt arbetande innebandy?
Nej.
Nej. Sargvakter.
2013, nu märker jag att jag hoppade i tiden här, så är antalet registrerade spelare över 120 000. Och man spelar innebandy i över 50 länder, så det är ju en explosion här, får man säga. En annan liten milstolpe då är 2016 och spelas SM-finalen i Tele2 Arena i Stockholm. Och det har ju alla de här finalomgångarna har ju lockat väldigt, väldigt mycket folk då.
När sa du att det var 2016?
Ja, flyttar man in i Tele2 Arena.
Mm. Vilket ju var en slump egentligen.
Ja.
Enligt mina källor i alla fall.
Men deras spin är att de
flyttar in. Ja. Men vad jag har hört så var ju AEG Live som äger de här komplexen hade ju dubbelbokat sig. Så att Globen inte var ledig. Och då var Rock de tvungna.
Roxette skulle spela i Globen.
Ja, typ. Roxette utan Marie Fredriksson.
Phil Collins använde Globen som omklädningsrum för att han skulle spela i hovet.
Ja, precis. Ja, ungefär så.
Ni får vara i Tele2 Arena. Vad, då flyttar vi in där.
Ja, och han hade resten av Genesis i annexet då kanske. Kan man tänka sig. Eller var de på Svante Bås
annexrum.
Ja, om man cirkelslutning här. Nej, men och då fick ju AEG Live, eller vad fan de heter, bygga en innebandyarena i Tele2, vilket kostade enligt mina källor 2 miljoner kronor.
Oh,
som ju inte innebandyn ville egentligen, men det blev en lycklig omständighet då. Kunde de locka 19 000 betalare till den här matchen.
Ah, ja, ja.
Men själva arenan finns ju där, så att jag tänker bara att man behöver bara lägga någonting och spela på. Eller?
Ja, men det här var,
och ställa ut de där små målen som ligger i redskapsrummet, även på Tele2.
Jo, men rätt deppigt att sitta längst upp och ta de små målen längst ner. Alltså, man tajtade ju till det och byggde ju en läktare på mittcirkeln, kan man säga.
Vet du vad, en spontan idé så här, de borde ha större mål och köra med målvakt.
Ja,
jag skulle kunna titta på knä ju. Varför ingen tänkte det? Ja, hur som helst. Ja. Sen vände jag mig till forskningen också.
Mm.
En forskare på Stockholms universitet som heter Jens Lundgren. Och han säger så här, och nu kommer jag med hjälp av Jens Lundgren, egentligen bara Jens Lundgren som gör en liten fräck parallell. Och Jens Lundgren gör en fräck parallell. Jo, för han säger så här. Anledningen till att innebandyn kunde växa så fort i Sverige och bli en exportprodukt, för att det faktiskt är det. Det var mycket tack vare den infrastruktur som det svenska folkhemmet hade lagt som en grund för innebandyn. Det vill säga, det fanns jättemycket skolgymnastiksalar, det fanns jättemycket fritidsgårdar, det fanns jättemycket kommunala sportanläggningar där det bara var att ställa in de här målen och köpa in de här klubborna och så vidare.
Och rörelserum för brandmän också.
Rörelserum för brandmän och så vidare. Så att de välfärdsinstitutioner som fanns i Sverige var liksom en perfekt grogrund för att innebandyn skulle kunna sprida, så att säga. Och därför skulle man kunna säga att det finns en, man skulle kunna jämföra den svenska innebandyexporten med det svenska musikundret som vi alla känner till.
Har vi, för det gör ju då? Jens.
För det gör Jens i sin forskning, ja.
Så det är inte vi som...
Nej, jag kan inte ta ära på det här. Jag
menar, på vilket sätt då?
Ja, men det var precis som jag sagt, där fanns det fanns fritidsgårdar med massa repokalar och möjligheter för det. Så att det fanns precis samma möjlighet för ungdomarna att göra någonting på sin fritid. Och fritiden var ju ett stående begrepp i folkhemsbygget. Man skulle göra någonting när man inte jobbade och sådär. Så att vi kanske ser på Marcus när det bara börjar vattnas när han har folkhemmet och hela den.
Jag tänker på badrock. Är det innebandy VM nu för tiden?
Men vadå, är det där Thomas Ledin när de
spelade på slottsskri någonstans?
Borgholm.
Badrock.
Kort bara några saker till. Ljunggren skriver att innebandyn är...
Fan, nu tar Albinsson av sig sin kväll. Det börjar bankas allvar. Alltså, nu jävlar blir det debatt i studion. Han tog av sig sin kväll.
Den är fortfarande blöt sen han var på Zinkensdamm också. Så tung den.
Ja. Ja, det var filtkavaj. Det var helt fel plagg. Ja. Det ösregna faktiskt. Det var jättekonstigt.
Och de där italienska dansskorna, de är skomakare nu också. Helt oma. Han bara suckade när han fick in dem. Jo.
Och det var Klasse Bengtsson.
Ljunggren skriver så här. Att i början var det en förhållandevis jämställd sport. Det fanns ganska mycket tjejer som spelade innebandy. Och det tror han har att göra med att innebandyn som varandes en ganska ung sport inte belastades av ett så här gammalt machoideal som kanske fanns inom ishockeyn och fotbollen då. Alltså där det fanns liksom en grabbig retorik och så.
Ja, macho har vi ju inte.
Men nu är det så att, sen så spricker den till sig. För att nu är det så att det är 27% kvinnor som spelar innebandy, vilket är alltså förhållandevis vanligt så att säga bland svenska sporter.
Ja, just det.
Då. Så att här finns, han säger så här att innebandy är en manlig sport utan manlighet. För att den har inte de här då, som vi sa, arketypiska manliga, grabbiga dragen. Men fortfarande har den problem att locka kvinnor i högre grad än vad man. Så att det är lite så här, det borde vara fler brudar som spelar, men det är inte det. Sen så är det en vit sport, vilket kan ha att göra med att den har spelats mycket på universitet, skolor och i tjänstemannasektorn och så vidare. Då. Så att det är en förhållande vit sport. Och det går ju tankarna direkt till padden, som nu var på sitt genombrott. Som alltså, otroligt precis, vit också.
Den nya innebandyn.
Ja. Ja, det var väl det jag hade då, forskningsväg så att säga. Men fast också för en bok som har släppts i ämnet som heter Hooked on a Feeling på Strömbergs förlag. Ja. Inte fått med, lyckats få med författaren tyvärr då.
Strömbergs förlag har ju gett ut mycket godis ju.
Genom har du hela deras samlade?
Inte diskografi, nej. Men jag vill minnas att vi har berömt dem innan.
Ja, det kan ju göras igen. Inte sponsrade.
Nej, tyvärr inte. Ja. Men och en annan bok väl? Så ska jag puffa
ja, Mikael Fasts standardverk, ja. Innebandyboken.
Mikael Fast, kort löp. Vem är Mikael Fast? Ringa in Mikael Fast.
Alla som satt och tyckte att TV4-sporten var en pigg uppstickare på 90-talet vet vem Mikael Fast var. Och är. Han körde mycket kanonkalkon, en del ishockey, kanske också innebandy då.
Och det har vi alla våra lyssnare vet det, så att vi behöver liksom inte följa som inte, det är helt omöjligt.
Vi kan bildgoogla honom annars. Mm. Eller så kanske vi lägger upp en bild på Insta.
Ja, vad kul, det kan vi göra väl.
Ja, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att lägga upp en bild på Mikael Fast, för jag kom över en bild på honom som är väldigt, väldigt svårt att avgöra i vilken kontext den bilden har tagits på Mikael Fast. Den kan vi locka lite med på vårt webbsite.
Ja.
Jag vill veta vad ett förhållande är till innebandy.
Ja, det kan vara rimligt.
Jag har faktiskt spelat, gjorde några träningar faktiskt med Vic 85, alltså Varbergs IC som det hette, som 15-åring faktiskt. Men sen så bytte de tränare, han hette Blomqvist någonting, och då fick jag inte vara med längre.
Vic 85.
Så jag tränade med, alltså med Kimmo Eskelinen som var stor Varbergs spelare i landslaget också. Magnus Svensson som senare blev en av världens utsedd till av innebandymagasinet tror jag. Utsedd till världens bästa innebandyspelare.
Mattias Björk Larsson. Innebandymagasinet med Zäta då.
Ja, precis. Och vad var det andra? Jim Karnestam var han där mycket. Då kanske.
Så kontemporärt också.
Holmer hette målsprutan som jobbade på Svarvbanken. Har du mer för glädje här?
Ja, vi måste ha haft någon som jobbar med skor på Intersport.
Ja, det hade vi. Undrar om inte Kimmo gjorde det faktiskt. Nu tror jag i Visby. Har någon roll där, jobbar för Svenska Spel tror jag.
Han har någon roll i Visby.
För Svenska Spel. Ja, nu låter jag som dig Christian.
Ja, exakt. Ja, men jag har också spelat innebandy. Med boomen där så kunde man inte riktigt hålla emot. Nej. Riktigt på 90-talet var detta. Och jag vill minnas också att därifrån jag kommer från samma ställe som The Creeps.
Ja. Viktigt också.
Ja, tyvärr var det inga The av ja. The Creeps. Ja. Tyvärr var det inga
Robert
av...
Jelinek sånger.
Ska vi lyssna på lite?
Ja, det tycker jag. Jo. I like it.
Så jävla fin hammond och orgel.
Ja, man blir glad.
Man får satsa på att spela en sån istället för att spela innebandy. Tyvärr var det inga i The Creeps som spelade i mitt lag, men däremot var det lite groupies till The Creeps. Kompisar hit och dit. Så jag hade ju Putte, trummisen i The Creeps, Putte som fritidsledare. Han kan ha varit med och spela innebandy någon gång. Men just när det började satsas lite hårdare så var det folk från grupperingen kring The Creeps som var med och spelade.
Okay.
Vi spelade ofta på bokgolv, kommer jag ihåg.
Alltså ett särskilt...
Ja, inte gummi, inte, nej, precis, bok.
Ja. Om jag får plötsligt vara någon auktoritet på ämnet här, var inte så... För båda stöttade väldigt hårt på det.
Ja, så det vill man inte.
Nej, man ville ha... Det fanns ju en speciella invandringgolv där, som var lite dovare då, att båda stöttade inte riktigt så mycket, för det blev lite bättre spel.
Vi hade lite sämre förutsättningar.
Ja.
Men var med runt The Creeps.
Ja, och sen så spelade man ju såklart nummerbandy på skolgymnastiken. Och sen så kom innebandydiskot när man gick i 7:an, 8:an, 9:an som var otroligt viktigt. Alltså.
Det var som en innebandyträning fast med musik. Då.
Ja, det var innebandyturnering. Alla var där. Ja. Och så kunde man spela en match. Och sen så gick man ner på disco i C-hallen. Nedsläktade.
Alltså svettig och eländig.
Ja. Ja. Gick det bra för dig? Framåt November Rain eller Purple Rain?
Nej, jag bett innebandy tror jag.
Stod med innebandyklubban så över huvudet och bara diggade till musik.
Jag själv låtsades som att man ville vara själv.
Sådana innebandyglasögon och de så smetade hela allt.
Kan ha hänt någon gång att man spelade, använde klubban luftigt, som luftigt här ja. Till Saltens och Swing.
Ja. Oj, verkligen så här, oj vad jag trivs här och oj vad jag inte vill att en tjej ska komma fram nu. Ops. Fel.
Men det var fint. Vi vann sista året där som vi hette Brandsteg. Då tog vi hem hela skiten. Och så.
Varför hette ni det?
Jag vet inte.
Brandsteg.
Okay.
Ja, det finns väldigt
och sen så hade vi också i min lilla by där jag kommer ifrån en 24 timmars turnering. Alltså, okay. Som heter Maxi Cup. Där man också kunde, det var som ett vuxet innebandydisco kan man säga. Som spelades under 24 timmar. En slags natt-i-natt-turnering.
Mm. Men då var du lite ganska äldre, eller?
Då var jag nog i 16-17 kanske. Mm. Var uppe och sprang om nätten. Mm. Så att man har ju stått och kokat några klubbor.
Man ska få rätt böj. Helvete om man höll på med det där. Köpte ett nytt blad. Så hade man fått, jag kommer ihåg min kompis Alexander var en jävla på att börja klubba. Så jag kom hem, nu ska jag börja. Så kokar man, la i den.
Varbergs bästa klubbe.
Ja, Alexander är känd. Oerhört bra på bergklubben. Och så böjde man den. Och sen snabbt är det kallt vatten så att den skulle fixeras. Så att den inte blev för mjuk sen. Men så kunde man aldrig hålla sig så man böjde den igen. Och så böjde man den någon gång till. Så slutade man så sladdrigt. Du vet, hade alla molekylerna i plasten. Hade lite
hängde som en tubsocka.
Man drog ett slagskott så bara vek den sig under. Ja, svårt. Och fick man inte böja heller mer än att man kunde få under en 5 krona tror jag det var. Mm. Då var det för mycket böj. Och då kunde man bli utvisad om domaren märkte det. Då för mycket böj för domaren. Mm. Man fick inte ha, man kan inte ha den runt bollen så. Det har varit omöjligt att ta den.
Just det. Svårt att skjuta dem möjligen.
Möjligen, men
nu är jag får lite äldre.
Liten i
ja, ja, så är den ju fast. Ja.
De sätter dem på så.
Jag är lite äldre än vad du är. Mm. Eller vad ni är.
Ja.
Och jag vill minnas att vi köpte någon klubba som heter Jolly Light. Gult blad. Helt omöjlig att böja. Jävlar vad vi kokade alltså. Elräkningen sköt ju höjden där. Vintern 93-94.
Leif pratar fortfarande om det hemma vid.
Ja,
det blir inga julklappar.
Nej, jag såg inte pappa de åren för att han var tvungen att jobba hela tiden för att betala elräkningen.
Nu sitter de på Fortum, där elbolaget, bara ser man så. Nu det bara sticker iväg borta på Leif. Vad fan gör han? Han har fått en Jolly Light.
En gång fick han nog, då åkte vi ut till Kosta och till glasbruket där och stoppade in klubbjäveln i ugnen när det blåser glas för att vi skulle få, inte ens där, bete liksom.
Vad jobbar han med, Leif?
Ja, han var arbetare på ett möbelföretag från...
Ja, just det, från trakten där.
Ja. Från trakten.
Älmtarid...
Jag tror inte ni har tal som det.
Vi är inte sponsrade.
Ingmar.
Ja, jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter. Nej.
Finns ju som innebandyn i många länder.
Ja, precis.
Om en liten ledtråd där.
Ja, jag såg någonstans att den internationella benämningen på innebandy är ju floorball.
Mm, just det.
Kommer man till Tyskland, som du ofta är i, och snart ska till, så ska du inte säga floorball.
Vad ska jag säga där?
Då slänger de ut det direkt. Du ska säga unihockey.
Aha. Mm.
Så finns det någon finsk benämning också? Då?
Ja, vad hette det då? Sally Bundy.
Ja.
Sally Bundy tror jag.
Vi har ju velat... Vi har ju
varit... Sally betyder golv. Golvbandy.
Vi är ju lite sugna på att relansera innebandy som golvboll. Vi får se hur det går med den kampanjen.
Jag tror att våra lyssnare heller hade benämnt det som golvboll.
Ja, vi har nog stort stöd av våra lyssnare.
Men inte övriga.
Jag ska ta en omröstning faktiskt. Ja. På Twitter.
Det har vi inte testat det formatet, va?
Nej,
vi
ska få läskigt alltså. Tänk om det 100% vill att vi ska heta golvboll istället. Ingen tycker
det. Där kan vi faktiskt säga att när ni lyssnar på detta, då är det en riktigt het debatt på vårt Twitterkonto till följd av att vi har lagt ut en så kallad undersökning där.
Ja.
Du som gillar att gräva i arkiven, Marcus, jag kan tänka mig att SVT Sporten har varit i hasorna på innebandyskorna och gjort något reportage. När var det första?
Jag ska inte svära på att det är det första, men bland de första gångerna innebandy, sporten, fenomenet, rörelsen innebandy uppmärksammas undret. Uppmärksammas av Sveriges Television är det här.
Varför innebandy mitt uppe i all spaningsarbete?
Ja, vi har en timme i veckan som vi kopplar av. Det är den här. Då kör vi. Vi har kört, det är fjärde söndag som vi kör.
Men efter 51 dygns hårt arbete, hur klarar man av att tänka klart då? Gör man det?
Nej, nu behöver man inte tänka. Nu bara slås på plan.
Det var våldsroten som gick sin fjärde match mot spaningsledningen. Så åter till arbete. Hur gick det idag nu då?
Vi vann med 5-4.
Så nu vänder det i...
Ja, det vänder. Det är så med polisarbete också.
Hur fan kan man göra någon jävla, alltså lite skudd, det är ju inte 15 år efter mordet, utan nej, det är en månad.
Ja,
efter.
Men vet du på dagen hur länge de har,
det var fjärde söndagen, sa han.
Ja, vet, det måste betyda att det första Palmegruppen gör när de sätter sig ner är så här: okej, vilka dagar spelar vi innebandy? För de har spelat fyra söndagar, det är 51 dagen i arbete. Det måste vara, om de börjar, så att de börjar måndag.
Han sköt ju på fredag kväll. Så att de samlades direkt.
Ja, okay,
de väntade ju inte till måndag innan de började.
Okej, så de spelade inte första söndagen. De spelade andra söndagen.
Det fanns ju tre punkter direkt när de samlades på natten.
Kan alla på söndagar.
Vi måste hitta kulorna. Vi måste spärra landets gränser. Och vi måste ha en jävligt bra innebandy. LAC-banden måste vi ha in och lyssna på. Ja. Så att vi får de exakta tidskoderna här.
Marcus har ju jobbat hela veckan för att få fram det här klippet.
Ja, jäklar vad han har jobbat.
Vill du berätta lite om hur det gick till, Marcus?
Man har ju skaffat sig vissa kontakter genom åren. Och sådär. Så jag la ut en liten förfrågan på Twitter. Om någon kommer ihåg det här inslaget när Palmegruppen spela innebandy. Och då fick jag en app direkt och fick det här skickat till mig. Det sjuka är att det jag minns är ett annat inslag från Palmegruppen att spela innebandy. Och då är det inte Hans Holmér som spelar, utan då är det den nytillträdde efter att Hans Holmér har fått vika undan efter ett års spaningsarbete. Misslyckat sådant. Då är det Hans Ölvebo som har kommit in. Han bygger sin nya organisation.
King
sätter sin nya stab.
Sätter en ny innebandytid.
Nya rutiner. Så här, det enda han behåller är innebandytiden. Och lagen som spelar. Och så ger han sig själv en framskjuten roll i innebandylagen.
Vem var det som vi hörde inslaget från Palmegruppen? Vem förde talan?
Ja, det är ju Hans Holmér.
Det är Hans. Ja. För att han är ju jävligt kaxig här alltså. Måste jag säga.
Han var ju kaxig hela vägen egentligen. Han var ju länspolismästare och ingen mordutredare. Men tar ändå på sig då rollen att lösa det här mordet. Som alla förväntar sig ska lösa sig. Men där man istället väljer att spela innebandy.
Ja. Det är också lite kul så här att de har varit två gånger och besökt den här innebandyhallen. Så att när SVT kommer dit andra gången, då har man liksom redan en rutin. Så här brukar vi ha kamerorna när vi täcker innebandy. Så det är bra, man får bra vinkel här, man ser båda målen. Du vet, så
vi tar några matchbilder här, gör någon synk i periodpausen och sen så duschar ni. Och sen när ni är på väg tillbaka in till Palmerummet så gör vi någon snabb sitta också.
Det kan vara bra med någon intervju med någon från bänken också och se hur de tycker spelet går i halvtid. Och så.
Kan vi ha en reporter på bänken under matchen?
Som Ekman.
Men supertidiga med det.
Han kommer så nära laget. Det var helt nytt inom sportjournalistiken. Jag kunde bara ta
att han är först. Det är de ju inte. Det är han ju inte. Det är så jävla fint också att de har förmodligen tillgång till en gympahall i polishuset. Det finns väl en gymnastikhall.
Ja, det finns ju en polishuset i Västberga.
Ja, okay. Jo, men inte på polishuset på Kungsholmen.
Det är säkert också. Men
det här berättade jag i min forskning, att det fanns ju välfärdsinstitutioner som möjliggjorde det.
Men jag har ju faktiskt spelat handboll i Västbergas polishall. Och vi fick ju...
Mot Palmegruppen.
Exakt. Det blev ett jävla liv, för vi hade klister på golvet när de skulle spela sin jävla innebandy.
Det kommer provsköter klister.
Ja, fastnar mitt i dragskottet.
Så kommer de där med sina jävla pannband.
Helvete.
Palmegruppen.
Ja, Hans Holmér behövde ingen pannband.
Nej.
Jag är lite nyfiken på om Palmegruppen fortfarande spelar innebandy på söndagen.
Ja, men faktiskt.
Kan inte du ta på dig den och fråga Christer?
Vad har vi för nummer inne i Palmegruppen?
Christer Pettersson. Ja, men Hans Melander är väl kvar också, tror jag. Det gamla gärdet. Han har varit där länge. Jag ska
dubbelkolla. Roligt också att man kan hela Palmegruppen. Det är också otroligt stört. Det är så jävla konstigt.
Hans Holmér, vi kommer lägga ut, vi ska säga det också, vi kommer lägga ut bilder. Ja. Jag förstår att ni sitter här nu och vill se det här. Ni kommer få se det på Instagram. Hur det ser ut när Hans Holmér spelar innebandy.
Ja, vi måste. Ja. För det är ett speciellt sätt att spela innebandy som är väldigt generationsbundet. Enhandsfattning och så med den andra handen som en fäktare så det vet, som man håller undan.
Han har liksom inte den här hockeyfattningen. Jag tänker om jag skjuter med en hockeyklubb. Man har ena handen lite längre ner utan båda händerna är tätt in till varandra, högst upp på klubbskaft.
Så man håller och fackrar.
Och så bara, som ett golfslag.
Ja. Men han är också klädd, Hans Holmér, på ett sätt som, jag fattar inte varför det här inte är våran landslagsdress.
Nej, alltså, det
korta,
håller jag med.
Blåa Adidas-shorts.
Mm. Och sen passar med Sveriges färg också ju.
Ja. Precis, och sen en stor sån reklamvit t-shirt. Vet, sån, som man kan hitta i sin pappas garderob någon gång. Ja. Sån pumpfirma i Frillesåsen. Så varför kan man inte vara klädd så?
Nej, så skulle det vara. Ja.
Man kan berätta många historier om Palmemordet och utredningen.
Ja.
Och hur den sköttes och sådär.
Och här kommer de.
Uppe sitta kväll.
Ja, jag tycker det är helt absurt att Hans Holmér som är chef över... Han ska alltså lösa det här traumat som hela Sverige är försatt i. Och det har bara gått några veckor. Ha. Och det händer ingenting. Då ställer han upp en liten sån här lacho-intervju. Som om det vore 24 karat ungefär.
Berätta att han har slått.
Ja, vi ska lyssna på det också. Sen när han ska tillbaka till arbetet så är han lite nöjd över att de faktiskt har vunnit den här matchen också.
Hur gick det idag nu då?
Vi vann med 5-4.
Alltså två gånger sen. Första gången utan att det hörs i micken. Hörde ni det?
Ja, han säger det utan att han behöver. Ja.
5-4. 5-4.
Nej, mallig typ faktiskt.
Ja, omöjligt för mallig faktiskt. För. Omöjligt för rapportpubliken att veta så här, vilka mötte ni? Vi har ingen aning hur bra. Nej, var det bra eller dåligt?
Hur bra är egentligen våldsroten? Ja.
Och nästa inslag, vad har du hittat där i arkivet?
Ja, men sen dröjde det något år. Jag kan tänka mig att det går till så här att TV-sporten ser det här inslaget och känner så här, fan det här, det är ju någonting på gång där ute. Vi har missat någonting.
Ja. Och Salemötet har ju varit också. Ja,
precis. Någon kanske får nys om det är ett hemligt tips. Det skickas teckningar och skisser från en anonym brevsändare.
Från Sala.
Från Sala, som berättar om det här mötet. Så då spelas ju ett SM till slut. Även innan, men nu bestämmer sig TV-sporten för att vara på plats. Och då skickar de ju såklart Pelle Nyström.
Nu en lagsport som började skjuta fart för ungefär 5 år sedan. Den växer mycket snabbt. Idag har vi 12 000 spelare i 400 klubbar i Sverige. Och om 3 år tror man att det kommer ordnas VM i den här grenen. Idag spelades SM-finalen i Mölndal och den gick mellan 2 lag från Mariestad.
Innebandy, den nya popsporten. Lockerud i röda tröjor möter Strandgården. Landslagsmålvakten Anders Ysius storspelar och håller nollan.
Tror du att det här kan bli en global idrott?
Vi vet att det kommer att bli det.
Vad är det som talar för det?
Den 60-procentiga tillväxt som vi har haft sedan 3 år tillbaka.
Andra halvlek, Sampo Lakona hittar Fredrik Johansson. Jan-Erik Vara tråcklar sig fram. Keijo Polari lobbar fräckt in 2-0. Och Lockerud vinner också den här matchen med just siffrorna 2-0. Blir svenska mästare i innebandy 1987.
Det blir också lite sådär, om man ska ha någon kritisk förhållningssätt till innebandyn här och hur de presenterar det. Den växer lavinartat nu. Alltså. Ja. Det är en popsport, säger Pelle Nyström. Ändå är det bara... Är det 2 lag från Mariestad som är upp i en SM-final?
Ja. Skulle det kunna ha varit så här, du vet, 2 skift på en brandstation i Mariestad som möts i rörelserummet.
Och Pelle Nyström är där och berättar om det. Mm. Men Lockerud är ju ett stort...
Ja, klassiskt.
Klassiskt.
Ja, innehåller...
Text-tv, innebandy.
Exakt. Ja.
Har ju vunnit 5 SM-tecken ju. Lockerud. Så och ligger alltså i topp tror jag ihop med typ, om det är Falun också som har vunnit 5, så att de är ju...
Pixbo är ett kul namn också.
Pixbo är ett kul namn, inte lika framgångsrikt. Jag tror bara de har 2 eller kanske 3.
Fornudden,
bra. Storveta, bra. Balrog.
Balrog,
det har vi text-tv kommit till.
Ja, verkligen.
Lite roligt att Lockerud fortfarande är liksom med i maratontabellen tycker jag. Mm. Man så vann sina första tre. Liksom.
Och vilka jävla brandman. Men.
Och vilka dåliga brandmän de har nu.
De måste lägga ner brandstationer.
De har deltidsbrandmän nu. Vad är det för lag som toppar ligan idag? Det är ju Falun och sen har vi Växjö, väl starka va? Växjö Vipers.
Ja, jag vet.
Ja, jag har ju tabellen här framför mig, ja. Av en slump. Ja. Jag har ju alltid en text-tv i närheten.
Just det.
Då är det lätt att knappra in 3-5-2. Falun i topp i herrarnas liga. Vi har Storvreta, Dalen, Växjö, Linköping, Mullsjö, Pixbo, Kalmarsund.
Konstigt.
Ja, är det, men kul. Är det litet ställe mellan Kalmar och Öland där?
Jo.
Ute på den här lilla kobben där som man ser jo. När man kör över Ölandsbron.
Det bor ju en trebarnsfamilj där som är väldigt
innebarhetsserade.
Så de bara, varför kan inte vi vara?
Höllviken är där också. Där skulle man nästan kunna tänka sig att Radiosporten när det är full omgång i innebandyligan lämnar över till gympahallen i Höllviken.
Ja.
På damsidan har vi ju ett Varberg kvar i högsta ligan. De är ju borta från herrarnas högsta liga. Sen har vi Mora som har spelat en hel radda SM-finaler på senare år. Vunnit någon och förlorat ett par. Och sådär.
Mm. Spelar ju fartfylld innebandy också ju.
Mycket. Ofta bra i runden.
Ja, nu är vi ute över Mariannegraven här egentligen.
Ja, men Rönnby har vi där också, klassiskt innebandygäng. Jag var uppe i Mora för några veckor sedan på ishockey och så pratade med representanter för Mora IK och de känner av att innebandyn tar väldigt mycket från hockeyn just.
Mm.
Dels det som du var inne på tidigare, det finns inte det här macho-idealet eller machokulturen i innebandy som det finns i hockeyn på det sättet. Du ska vara tuff och hård och cool och ball och sådär. Plus att det är, som förälder är det ganska smidigt att ha en innebandyspelande unge.
Mm.
För du slipper köpa utrustning för 22 893 kronor varje år. Mm. Du slipper sitta och knyta skridskor och snöra på och tejpa damasker och dona och fixa. Och du slipper stå och sälja korv och stå och trycka en ishall under alla dessa läger, kamper och julkupper som pågår.
Mm.
Innebär det mycket smidigare på det viset. Du behöver ett par gympa då och en Jolly Light-klubba.
Ja, och en stor kastrull så du kan koka blad.
En sån
gjutjärnskastrull.
Vad heter de? Le Cresion?
Ja, inte heller sponsor.
Ja, inte.
Fast alla varumärken vi nämner får inte positiv cred.
Nej, det ska inte
vara. Jolly Light har ju fått program, ja. Exempelvis.
Tänk mig en sån jävligt stor kok. Ett stort kokkärl ute på tomten som rinner 200 liter vatten som man står och slänger in vedträd under så får alla unga komma och koka.
Jag förstår, poppis det hade blivit bland grannskapets ungdomar.
Det är så de böjer sargerna också ju.
Doppa ner hela sargerna.
Sänker ner dem i dem.
Hur fan gör de det?
Som en sån badtunna ju.
Jag tror de böjde sargerna utanför Barsebäck där de tog ut kylningsvattnet från kärnkraftsverket.
Perfekt, säger Christer Gustafsson är där på sån inspektionsresa. Ja, nog om det.
Ja.
Det här var det första inslaget i SVT Sport om innebandy då.
Ja, då går vi till det andra.
Vi går igenom alla här.
Två år senare, 89. Christer Pettersson har friats nu. Han är inte längre misstänkt som skytten på Sveavägen.
Sverige mår piss.
Och Bo Hansson tänker så här, det är någon jävel som vill ha ut mig från TV-spotten nu. Alltså, försöker tvinga ut mig med ännu ett innebandyinslag.
Var det Tommy Engström chef då eller?
Nej, han har aldrig varit på TV-spotten som chef. Bara Radiosporten.
Christian är bort sig fullkomligt. Nej, det är bra. Det är
jävlar, han tar på all färg.
Ja, det gjorde han faktiskt. För att han visste
kan
att
du inte slå mig som handduk framför ansiktet på den? Så att han vaknar
igen. Så han står framför ett brandlarm.
Pussi Luskan säger att Pippi har dragit iväg med en luftballong. Då svimmar hon.
Ja, det var slarvigt.
Lite så var det.
Ja.
För jag visste ju att han har varit chef för TV. Eller,
ja, det, du gräver bara djupare.
Att han var chef för sporten. Nej, då, men det var galen.
Ja, det är spärsamt att se vad du håller på med nu här.
Men det här klipper vi bort.
Nej.
Jag tycker mig ändå se och höra här att, nu har jag inte lyssnat på det på länge, men ni kan ta det med er in i den här påan att fan, låter det inte lite som att han dammar av den han gör 87 när han ska puffa för innebandy?
Tåan alltså.
Ja. Ja. Ska vi lyssna?
Ja. Mm.
Innebandy har blivit något av en folksport i Sverige med nästan 1000 klubbar och 25 000 licensierade spelare. Imorgon spelar Sverige landskamp mot Finland. Det sänder vi förresten i TV 2 klockan 13.30. Här är ett reportage från den stad i Sverige där innebandyns seriespel växte fram.
Ja, jag vet inte. Adam. Det är mycket redovisning, ja. Och nu har den växt igen. Och
säger också lite på utandning där, barn som inte så är superinspirerad.
Han äggar inte upp stämningen där för den sändningen.
Det är inte Bosse som åker ner och gör den matchen.
Nej.
Ska vi lyssna på hur det låter?
Industrikommun i Västmanland. Ungdomarnas fritid präglas av idrott. Fotboll på sommaren, hockey och bandy på vinter. Och framförallt innebandy.
Även fast det är lirarnas sport så är det ett utpräglat lagspel.
Grunduppställningen påminner mycket om hockeyn. Två backar, tre forwards och en målvakt.
Bygger innebandyspelet på taktik eller bygger det bara på att jaga målen?
Nej, det bygger mycket på taktik.
Mikael Dahlström i Kolarbyn är landslagsaktuell. Han är en snabb forward, har bra bollkänsla och mycket bra utvecklat spelsinne.
Ja, mitt mål just nu det var att försöka hoppas bli uttagen nu till landskampen mot Finland sen.
Är det svårt att få en plats i landslaget?
Ja, det måste jag säga att det är.
Det är ett makalöst tråkigt inslag för att...
Ja, säljer de inte in alltså, innebandyn va?
Dels för att reporten...
Lät som Pelle Nyströms brorsa.
Ja, fast... Ja.
Kusin.
Aha, kusin med syssling kanske då.
Han, helt oengagerad röst. Han ställer den här fruktansvärt liksom, alltså, nu var inte ordet härskarteknik uppfunnet på den här tiden, men han frågar, har ni taktik i den här sporten eller räcker det bara att jaga bollen? Otroligt förminskande.
Och frågar också om det är svårt att ta en plats i landslaget.
Visserligen är det en befogad fråga, för det är det förmodligen inte. Jag har med här Micke då, vi ska se om vi kan lägga upp någon bild kanske på den här Micke. Micke som intervjuas här, som är landslagsaktuell då, han ser ut exakt som du vet den här killen man hade på gymnasiet som var så här, en musikkille, men som också var asbra på sport, men som sket helt i sport, du vet, såhär. Mm. Och då kan jag lika väl spela innebandy som vad som helst, spela ingen roll, liksom. Och så var svinbra.
Och du hade band.
Och hade band, ja. Mm. Det hemska nu är ju om det var så att han var bassist i The Hives. Som också är från Fagerstad, va?
Ja.
Och som sen sket i det. För att satsa på innebandy.
Var det innebandy framför musiken?
Ja, så får det bara inte vara.
Nej, så får det inte vara.
Det spelas ju sen då en landskamp i Jönköping, tror jag det.
Mm.
Mellan Sverige och Finland.
Ja, det såg ut på det här sättet. Ett golv var utlagt mitt i hallen. Och på det golvet, skulle Sverige och Finland spela landskamp i innebandy. En uppvisningsmatch som ingår i idrottsmässan här i Jönköping.
Där kan man ju säga att ändå innebandyn håller hårt i sina traditioner. För visst är det så att VM-finalen fortfarande spelas på idrottsmässan i Jönköping. If you give this man a ride, sweet memories are on the
road, yeah. Då är det dags för motorblocket. Vi är i Solnahallens innandöme och vi har hittat Daniel D.K. Kristiansson. Vad har du gjort här?
Jag har kommenterat handboll, en rafflade derby mellan AIK och Hammarby. Det var mycket trevligt. AIK vann med 25-20 i en del, det var mycket känsligt klassiskt när det är derby. Sista 8 urartade nästan här med röda kort och grejer. Det var kul.
Ja, kan vi tipsa om man kan kolla i efterhand?
Gärna i såklart. På
sagt det.
Ja, också. Du frågar ju.
Ja, så är det. Men du...
All handboll på ni vet.
Du, motorblocket senast, så, eller när du var med så pratade vi ju om den här bilen då som du tyckte var en Audi. Våra lyssnare har tittat efter i Vägverkets register och funnit ut att det är en Peugeot. Vad har du för kommentar till detta?
Först och främst är jag väldigt glad att många har lagt ner ett enormt arbete, motorvänner, på att kolla upp det här. KJP 593, en klassiker. Farsan hade en Audi alltså. En Audi. Och det var en röd eller blå. Det minns jag däremot inte. Men KJP 593, kan man ändra det? Det här var ju tidigt 90-tal.
Kanske är det så att den har skrotats och fått nytt liv i en Peugeot.
Jag vill, ja, det kan vara så, men jag vill inte att den ska skrotas, för den var helt underbar. Skön att köra, en av mina första bilar, vet du. Underbar bil.
Det kommer alltid ihåg, första bilen. Ja,
alltid. Farsan hade 3 eller 4 Audi, sen som jag sa där i podden kanske, om det nu kommer, jag minns inte riktigt. Men när han skaffade hund så blev det en annan bil. Då blev det en Volkswagen eller en Peugeot, säger jag. Säger du Peugeot?
Ja,
Peugeot.
Då är det dags för denna veckans motorblock. Och då är det så att vi har hittat en bild på Micke Fast. Om man bildgooglar den gode Micke Fast så hittar man den här bilden. Och vi undrar helt enkelt vilken kontext den här bilden är ifrån, så att säga. Vad har du för bild av Micke Fast?
Som bilägare?
Nej, konstigt nog ingen med bilar gör. Motorblocket är ganska brett.
Alltså överhuvudtaget en bild av Micke Fast. Fantastisk människa. Oerhört skicklig journalist och reporter. Och har en samhällslen röst. Han är ju känd för rösten. Han är en grym röst. Ja, den är nog kanske topp tre i Sverige. Micke Fast har jag också en bild av att han är en innebandygur och en gammal målvakt. Var det i Karlstad, Mariestad och gänget där? Så att det är innebandy och det är fåglar såklart. Han är ju fågelskådare Micke Fast. Så att om ni undrar vad han har för bil så kanske han kan transportera fåglar i. Eller massa böcker om fåglar.
Ja, just det. För man tar inte fåglarna med sig hem kanske.
Nej, det hoppas jag inte. Jag är så dålig på det där som du märker. Eller innebandyklubb eller något.
Ja, vad gissar du att bilden har för kontext?
Ingen aning.
Tack så mycket.
Tack.
Då bryter vi av för prispanelen.se. Kanske det mest bejublade segmentet. Det vi får mest ovationer från våra lyssnare från. Där vi går igenom det svenska landslaget och framgångarna för hela Sverige kan man säga. De finns ju samlade på prispanelen.se och vi stiftar bekantskap med Nina Back denna vecka. Och det är inte en ytterback i KFUM Örebro.
Nej, det är det inte, utan det är en mixed martial arts utövare.
Ja, MMA då.
MMA, precis.
Kul. EM-silver, 52,2 kilo. En viktklass som du, varken du eller jag kvalar in på. Du är väl närmast?
Jag har kommit också ut från en rätt hård magsjuka också i helgen.
Ja, perfekt ju att kvala in då till en tävling.
Precis.
Sen tror jag du kan vara ganska oduglig i själva ringen.
Det känns förnedrande att få stryka någon som väger 52 kilo. Skulle med folien.
Men du hade nog... Ja, faktum är att jag polade ju lite med MMA-människor. Doppade tårna i den världen för jag gjorde en dokumentär ju. Och då pratade jag med en tjej som heter Madeleine Wall från Falkenberg. Som var väldigt, väldigt duktig i MMA. Och thai-boxning var det väl hennes disciplin egentligen. Och jag frågade henne, hur många slag skulle hon behöva för att döda mig? Och hon menade att det skulle vara två. Vilket är ganska få.
Okay. Svarade inte Barojak 1?
Jo, så att han vann det. Min standardfråga. Journalistiska gärning blir de här två
frågorna. Okej, okay, en för att på något sätt få ner på marken och sen säga ett dödande slag då.
En runt pelvis som man tappar fotfäste och andan och sen så släcker hon mig med någon slags huvudskada då, antar jag.
Jag har ju lovat min kompis Jonas att när han börjar bli gammal och skrupplig och jag känner på mig att han inte har så långt kvar, så har jag sagt att jag ska döda honom.
Ja, det är mycket roligare. Vänskaplig grej.
Ja, men mycket roligare om jag gör det än att han dör på ett sjukhus. Så då kanske jag ska ta den tekniken. Ja. Jag tänkte först att jag ska strypa honom.
Ja, men det är nog rimligt om man inte har de här slagen i sig då, som Madeleine exempelvis.
Eller Nina Back.
Eller Back, ja. Ja. Vi tackar så hjärtligt, Nina Back.
Ja, framförallt Nina Back, tack.
Ja, verkligen. Grattis. Ja, men apropå fördomar så finns det ju ändå ett koppel av fördomar kring innebandyspelare, väl?
Jag har ju spelat innebandy. Och det är ju en sport som man gärna driver med. Alltså hockeykillar och fotbollskillar driver gärna med innebandy för att den är lite... Ja, men det, vad är den? Den är
töntig
lite,
liksom.
Ja, den är töntig, lite, ja, precis.
I brist på bättre uttryck, frökenaktig tror jag man skulle kunna använda.
Precis. Ja, men lite som det Jens var inne på. Alltså en manlig sport utan manlighet då. Mm. Och det känns också lite som att det har varit så här... Lite som vi var inne på när vi pratade om karriären, så att man får vara hur rasist man vill mot ryssar. På samma sätt får man vara lika fördomsfull och elak mot innebandyspelare. Det är liksom fritt. Ja, det är bara att ösa på där. Det finns det ingen som säger emot. Liksom.
Vi kommer ju bara redovisa de fördomarna som vi har snappat upp.
Okej, så vi redovisar mer än
under att det är våra egna. Slopp, ja, det är inte våra.
Nej. Ja, men vi börjar med fördomsblocket som ni har snappat upp. Fördomar då om innebandyspelare som ni... Inte tycker jag själva nödvändigtvis, utan just har hittat på olika källor.
Alla som någon gång har satsat på innebandy har också prenumererat på Mr. Music.
där. Så man fick CD, kassett och CD-skivor hem med blandat.
Och de som har spelat i svenska landslaget, de har också förlängt sin prenumeration.
Okej, det finns en korrelation där. När man fick brevet från förbundet så kände man också att det här ska vi fira med en förlängd prenumeration på Mr. Music. Fanns det någon Mr. Music-skiva som man tyckte om mer än en låt på?
Nej. Jag tror att TV4-sporten hade 1999 tre stående tider, innebandytider.
Per vecka?
Per vecka. Aha. Ingen fördom om sporten, det är fördom om TV4-sporten.
Ja, eller om sporten.
Ja.
Jag har också hört att Sverige har aldrig ställt en målvakt i kassen i en VM-final som egentligen inte ville bli rökdykare.
Referenset till brandmannaskapet hela tiden, tycker jag.
De gjorde sin lumpen nere på Revingehed och brandtjänsten. Där har man liksom fostrat fler innebandymålvakter än stridsdugliga soldater de senaste 20 åren.
Det är som vad GIH är för våra förbundskaptener.
Revingehed.
Ja. Det har vi att tacka mycket.
Helvete. Vad hade innebandy Sverige varit utan?
Försvaret bara plöjer ner pengar. Så. Resultatet är bara så. I och för sig en rätt kompetent femma. Kostat 400 miljoner.
Kostar lika mycket som ett JAS-plan.
Nästa JAS-affär är ju helt kommer ju styra hur vi kommer att följa och resultatet av nästa innebandy-VM.
Men det är inte också så att när vi säljer JAS-planen utomlands så försöker vi föra med innebandytraditionen så att vi till exempel när vi säljer massförstörelsevapen till Saudiarabien så vill de ha lite innebandyträning också av oss när vi kommer dit.
Det ligger alltid 500 sådana här gula jolly lightklubbor i bagaget på varje JAS-plan.
Oböjda.
Så vad i helvete ska vi göra med de här? Helt oanvändbara.
Fyra raka sargen också.
Så de får böja. Det är så jävla
vant. Fan, har ingen badtunnel. Skickar något till Tjernobyl och så böjer sargen utloppet.
Det är det bästa som har hänt innebandysport.
Det är sad.
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 86. Först då kunde man börja böja sargen.
Skickar ni en hel buss. Böj ner och böj för fan. Jag måste gå och böja sargen på ett annat sätt. Sitter där truppen och svettas och ska ner där.
Så kan det vara fördomar.
Ja,
ja, men det ska vi ta som vi har snappat upp.
Men hade ni inte en fördom om Ola Brännholm också?
Ja, men det känns ju som att han gärna står uppe i båset när han spelar innebandy.
Ja, mellanbitarna. Ja.
Vi hade också, ska jag säga, kontakt med Pelle Nyström idag. Jag pratade med Pelle. Mm. Vi skulle haft med honom på lina.
Mm.
Nu kommer vi ha Tommy Åström på lina istället.
Mm.
Men jag pratade med Pelle idag som gjorde det här första inslaget i Sportspegeln 87. Som man inte minns. Jag tyckte att det var ganska intressant i och för sig att det var två lag från Mariestad som gjorde upp SM-finalen.
Ja.
Men han skulle på julfesten på TV-sporten.
Varför var inte vi där?
Ja, jag kände också så här, vi kanske kommer dit och gör en mixad zon utanför.
Var är de någonstans? Sa han det?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Kvarnen?
Ja, bara säkert
på danssalongen.
Är det inte mer vikingbar i Hornsgatan?
Innebandy är ju också en spontan idrott så där som de allra flesta kan spela med en hand eller två händer.
Mm.
Och spelas ju, som vi har varit inne på, i poliskretsar. Norrmalmspiketen hade sitt lag, brandstationerna, gympasalar, skolgårdar, kanske till och med på anstalter och...
Och där började det brännas.
Där det rör sig rätt mycket folk från olika kretsar. Sådär.
Mm.
Så vi försöker ta ut en mardröms
ja, men det...
femma här.
Okej, okay. Ja, men det är bra.
Och på anstalterna det började brännas. För jag tänker att man behöver någon från en anstalt för att spetsa till.
Absolut. Vi...
laget lite.
Nu tänker vi helt fritt.
Men vill man inte ha Sture Bergvall i målet ändå? Eller? Tror jag är svårt att passera.
Första mars. Sture Bergvall.
Andra målvakt Thomas Quick.
Ja, just det.
Det känns som att han är lite skottigare ändå. Alltså.
Nej, inte Thomas Quick, men Sture Bergvall.
Sture Bergvall är ju definitivt
skottare. Ja, men komma mot honom där utan hjälm på honom, då hade man ju inte gjort en dragning.
Ja, men Kumlabunken anno 91 skulle man kunna ta ett par stycken från.
Ett jävla bra roster där. Ja.
Backpar Martin Imandi och Johan Olsrud, ja. Kända från podden också.
Ja.
Sen så kanske man skulle vilja ha någon...
Vad heter han? Leif Axmy.
Ja, Leif Axmy. Fan,
du skulle stå och teka med Leif Axmy.
Det är bra med yxan, va?
Ja, det är Sveriges farligaste man.
Ja. De stackars brandman i Fagersta som går upp.
Du går in, du byter om och sådär. Det sista du tänker på innan du byter om det är att fan är min brandyxa. Fan, jag hängde ju den där på kroken. Ja. Och sen så går du in och så tittar du upp Leif. Precis vid teckningen så står Leif Axmy mitt emot. Så, alltså. Så råkar du få till ett sånt riktigt jävla bra slagskott som tar mitt på Johan Ulfsuts innelår. Så ja. Det bara smackar till.
Så
ser du att han sitter upp så bara ser det djupt i ögonen.
Men vad tror ni om hon, Annika Östberg då?
Ja, ah, just det. Mordet i USA. Där.
Ja, vi ska in lite unisex.
Och så resten från TV4 Sport.
Nu har vi varit lite länge killa i dåtid. Vi vill ju ta tempen på Prag-VM också. Därför har vi ringt upp Tommy Åström som kommenterar finalen. Och känt honom på pulsen när det gäller kontemporär innebandy.
Mm, och han bjuder också på en radiosporten klassiker, inte helt oväntat.
Tommy här.
Hej Tommy!
Tjena Marcus.
Det är lite fördröjning, fan vad gött.
Är det fördröjning? Ja, just det.
Perfekt, vi hoppades faktiskt mycket på lite bra. Fördröjning.
Ja, exakt. Lite som när Mats Strandberg kommenterade en boxningsmatch från redaktionen på telefon för att det skulle bli lite sämre ljud när George Scott boxades på 90-talet. Och sen plötsligt en bit in i första ronden så slängde han på luren så att det bröt, som man hörde då från programkontrollen. Tyvärr tappade vi kontakten med Mats Strandberg där. Och jag gick fram till Strandberg och sa, varför la du på luren? Det ska alltid brytas en gång i så här stora boxningsmatcher.
Ja, det är bra. Vi får se om det bryts här nu då. När vi pratar med
dig. Ja, lägg på när fan som helst bara så ringer vi upp igen.
Ja.
Du är i Tjeckien på innebandy-VM. Kan du ge oss en lägesrapport? Är det innebandy-feber?
Men det är faktiskt det, lite grann i Tjeckien. Det är lite förbryllande kan man tycka. Det är ju inte kanske det direkt i Sverige. Men här i Tjeckien så är det riktigt bra drag kring den här sporten. Bra arrangemang och utsålda hus på Tjeckiens matcher. Alltså, då pratar vi O2 Arena och 17 000 åskådare på de här avslutande matcherna. Så att det är bara att hoppas egentligen att Tjeckien går långt. De kan ju till och med gå till en final och då kan det bli riktigt häftigt. Så att, det är roligt för innebandy som annars ju är en gräsrotssport på alla tänkbara sätt som inte är vana vid de här lite större kostymerna.
Du bevakade ju innebandy-VM var det väl? 96-98 00 för radiosporten då antar jag.
Ja, precis. Det stämmer. De tre första världsmästerskapen när sporten var väldigt ung då, på internationella planet.
Hur skulle du säga att sporten har utvecklats sedan dess?
Spelet har förändrats ganska mycket och alla lag har ju blivit bättre. Problemet för sporten är väl lite grann att toppnationerna har blivit bättre samtidigt som de sämre nationerna har blivit bättre. Så att differensen mellan nationerna är inte så... Där är det fortfarande ganska oförändrat. Det är fortfarande ganska stora glapp då. Men spelet har förändrats mycket. För jag gjorde faktiskt inte en enda innebandymatch här mellan 2003 och 2018 på 15 år. Så jag fick en liten chock här över framförallt det fysiska spelet. Där det tillåts mycket mer. Förut så blåser man mycket snabbare. Och det kanske då innebanden också fick det här ryktet om så att man, där får man inte göra någonting. Det är mesigt och så vidare. Nu är det absolut inte det. Utan nu är det ju ett ganska tufft spel.
Vad skulle du säga krävs för att innebanden ska ta det sista steget och kanske in i det svenska folkhemmet? Det kanske inte finns kvar, det svenska folkhemmet. Men vi låtsas att det finns kvar. Och nå den här statusen som kanske fotboll och hockey har. Eller så kan man formulera frågan så här. Eller vad krävs för att Peter Wennerman ska gå på en innebandymatch?
Mycket. Han skrev en krönika, kommer du ihåg den?
Ja.
En klassisk krönika. Innebandy VM 96, det första världsmästerskapet. Jag var där i Skellefteå då på gruppspelet. De allra första bubblande VM-dagarna någonsin för innebandy. Och de hade kämpat stenhårt, du vet, oavlönade ledare och sådär. Och jobbat med det här världsmästerskapet. Så kommer den där rubriken då. Ni är inte värda ett VM, era plasttöntar. Då var det ganska moloken stämning. Bland folket där som kändes lite orättvist behandlade. Och framförallt hockeyfolket skulle jag säga har ju alltid sett ner på innebandy. Och tyckt att det är mesigt och fjolligt, till och med sådana ord och sådär har ju funnits. Jag har inte tillhört det. Jag tycker innebandy är charmigt och ett snabbt roligt spel. Men myten har ju varit, eller myten, det kanske, det får ju andra bedöma om det stämmer. Men att det är roligt att spela men tråkigt att titta på. Men väldigt många som säger har faktiskt aldrig ens sett en innebandymatch. Det är det som är lite märkligt. Men problemet för sporten för att inte få riktigt fäste, det är ju precis som bandy och sådär. Eller bandy är ju verkligen i och för sig en del av folkhemmet. men problemet är ju att det är lite för få nationer som fightas där uppe i toppen. På det internationella planet. Och på det nationella planet skulle jag säga att det behövs lite större klubb, alltså större klubbnamn. Alltså ett IFK Göteborg, ett Malmö SF, ett Djurgården, ett AIK. För att det ska bli riktigt, riktigt stort sådär.
Mm. Man kan ju tänka sig också att hockeyfolket är lite... Alltså det finns ju... De slåss ju lite med utövarna också.
Jag tror det där är, som du säger, jag tror därifrån irritationen kommer faktiskt. För att innebandyn har ju ungefär dubbelt så många utövare som ishockey. Och så var det ju inte en gång i tiden. Och om det kommer fram en liten kille eller tjej till sina föräldrar och säger så, jag funderar lite, ska jag börja med innebandy eller ishockey? Vad tycker ni? Ja. Då har föräldrarna ställt framför så här enorma kostnader, eller nästan inga kostnader alls. Enormt mycket skjutsande och strulande med utrustning och grejer, eller inget sånt alls. Och där har ju innebandy sitt framgångskoncept där med enkelheten.
Du Tommy, skulle du kunna, kan du inte avsluta lite sådär som om det vore 87 och Radiosporten och man hade gjort en telefonare? Hur skulle man avsluta då?
Här har vi innebandymatchen mellan Sverige och Lettland och det är 8-1. Så här är Moonlight Shadow.
Det var... Fint att höra Tommy Åströms stämma över en rasslig telefonlina från Östblocket. Ja. Som man faktiskt befinner på andra sidan.
Är det den bästa intervjun vi gjort?
Och då mer beroende av hans pigga svar än...
Nej, men vi har fördröjning, vi har rosslig lina. Ja. Åström spelar musik för oss också, bjössigt.
Bakom järnridån.
Ja.
Mitt infiltrerade Warszawapakten. Nej,
men det är klassisk mark i Prag väl för Sverige. Det spelas en del ishockeymatcher där.
Och Micke Ljungberg var VM-guld i Prag också.
Skulle du också köra då, Kissen?
Nu kör vi Sportonia Halla i Prag då, 1990.
Nej, är vi klara nu eller? Ja. Det ser ut på det som att du har någon grej, att du har en grej till.
En S i bandyshotsen.
Portföljen.
Jag avslutar med en liten tankevuppa då. Och det är att skulle det kunna vara så att det var Hans Holmers matcher med Palmegruppen mot våldsroten som är själva fröet till det svenska innebandyundret och den folkfest vi precis har sett i VM i Prag. Och eller kan det vara så att Palmegruppens förbläss för innebandy innebär att Palmemordet fortfarande är olöst. Sug på den.
Det var väldigt bra.
Du spelar för mycket innebandy.
Ja, vi fattar.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Oh My och Leroy Media. Thank you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.